Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Man tänker saker om sig själv, men bara för att man gör det så betyder inte det att det är sant. Det var jättejobbigt när jag väl fick diagnosen, för jag fattade inte vad det innebar. Och just då var jag så sjuk att jag inte kunde ta mig ur sängen själv. Så det öppnas alltså en lönndörr. Och där kommer vi in i ett bakrum. Och där är det här det sjukaste. Där ligger alltså folk och har en orgy.
Hej allihopa, hoppas allt är superbra med er. Jag vill faktiskt börja med att tacka mina fantastiska lyssnare för all kärlek som ni ger mig varje dag. Det kan vända hela min vecka när jag går in i mina DMs, min inkorg och ser allt fint som ni skriver. Stort tack till er. Men det finns en annan sida på nätet som är fruktansvärd och fylld av hat och hot. Så den här månaden har jag ett samarbete med My Safety Försäkringar. Och de här arbetar aktivt mot näthat. Och 5 år i rad har de delat ut priset Årets Nätängel. Plus att det här är 4:e året i rad som de anordnar en magisk gala med samma namn. Där riktiga hjältar prisas för att ha gjort det där lilla extra för att motverka hat på nätet och sprida lite mer kärlek. Men det bästa jag vet med My Safety som jag verkligen vill dela med mig av till er är deras näthatsförsäkring. Du får alltså ett crew bakom dig som hjälper dig med om du har blivit utsatt för hat eller hot som får dig att må väldigt dåligt, så får du samtalsstöd och du får en jurist som hjälper. De kan ta ditt ärende ända upp i rätten. Du får en egen företrädare som inte ger sig förrän hatet har upphört helt enkelt. Så det här är ett väldigt handlingskraftigt företag som håller vad de lovar. Det är ingen mjäk i mjäk eller man tänker att man skaffar den här försäkringen och hoppas på det bästa. Utan här händer det faktiskt grejer. Så och det kan även gälla spridning av bilder eller filmer som innebär att du har blivit kränkt. Så kolla verkligen, verkligen upp det här och se om det är någonting som ni skulle behöva. Som jag nämnde så är det då 5-årsjubileum, vilket gör att jag får lotta ut 2 stycken biljetter till Nätängelgalan som är den 18 november på en måndag om ett par veckor. Så om du är sugen på att gå så får du skicka ett DM till mig och motivera varför du vill gå på den här galan och vem du skulle vilja ta med dig. Så tveka inte på att höra av er om ni har frågor om näthatsförsäkringen eller om galan och ta hand om er och sprid kärlek.
Ja, mina kära lyssnare. Idag sitter vi här en regnig fredag. Och min kära gäst fick en lite dålig start på dagen. Så hon är lite sen, men nu är hon här och det är Alexandra Nord.
Hallå!
Välkommen till I sanningens namn.
Tack så mycket, förlåt att jag var sen, men jag har haft en jävla pissmorgon.
Det är faktiskt ingen fara.
Jag känner mig som en blöt katt också.
Men ibland kan folk så här, om man är typ lite sen eller så, bli lite så här sura. Och så kommer man in och bara, oh, gud hej, och de bara, mm. Då är jag så här, då blir jag livrädd och bara, oh nej, vad har jag gjort, och nu är allt förstört. Så jag försöker alltid att bara, så här, men gud, ingen fara, vill ha kaffe? Jag hoppas att du fick den känslan.
Ja, men det fick jag, det kändes bra.
Bra. Ja. Hur mår du?
Jo, men jag mår bra faktiskt. Ja.
Livet rullar på?
Jo, allt har väl, det har väl liksom blivit helt nytt för mig. Jag har ju inte bott i Sverige på massa år. Och nu har jag ju bott i Sverige det senaste halvåret.
Hur är det?
Tråkigt.
Ja, nej men, alltså är det så, jag har lite så här, ja, det här är inte riktigt min grej.
Mm. Jag trivs ju väldigt bra i England och USA typ, men framförallt England.
Kommer du flytta tillbaks?
Ja, det tror jag. Det räknar jag med.
Ja. Vad är det du inte gillar med att vara här? För en riktig svennepelle som mig liksom.
Ja, men lite så här PK-Sverige. Alltså, det ska vara så himla politiskt korrekt ibland. Och alla ska typ tycka och tänka saker om allt.
Mm.
Men alltså i England får man vara lite mer fri på så sätt att man kanske inte alla vet allting om en, eller tror att de vet allting om en.
Mm.
Och sen också gillar jag ju killarna i England. Jag gillar inte svenska män.
Ja, det är så.
Mm.
Not your thing.
Nej, så jag tror kanske det är framförallt det som drar mig härifrån. Jag har provat att dejta svenska killar, men det går inte.
Är det så? Mm. Dejtar du mycket?
Nej.
Nu har det blivit några dejter i Sverige.
Nej. Jo, den här middag med mitt ex sa.
Ja. Men det
var ingen dejt.
Nej. Gud, du måste berätta om det. Vi kommer till det, för vi ska gå igenom lite vad du har varit med i för tv.
Ja.
Men jag skulle vilja veta lite om din typ uppväxt. Och du är ju liksom gammal, du är multitalang fotbollstjej liksom. Och det kanske inte alla vet. Men jag skulle vilja veta så här, hur du har haft det när du har varit liten. Var kommer du ifrån? Hur har du mått? Vem har du varit?
Mm. Nej, men jag har växt upp lite överallt. Mina föräldrar skilde sig när jag var 2. Så jag växte upp med min mamma. Och min lillebror.
Mm.
Sen fick jag en sladdis. Mamma gifte om sig med en annan man. Och fick en dotter som är 11 år yngre än mig. Mm. Så att hon är min bebis. Alltså hon är mitt allt. Jag gör allt för henne. Så att jag är så tacksam för det verkligen. Men jag skulle väl säga att jag bodde den största tiden i Örebro. Där gick jag ändå typ skola. Så här, gymnasiet och typ högstadiet.
Mm.
Och då gick jag fotbollsklass från årskurs 7.
När började du fatta att du var bra på fotboll?
Jag har alltid varit snabb. Så det visste jag redan när jag var typ liten. Och sen så ville alla att jag skulle gå på friidrott. Så jag började med så här 100 meter och 800 meter. Och så var jag alltid bäst i skolan, vann alltid. Och så tyckte jag inte att det var något kul. Jag bara springa för vad liksom. Och sen så började jag spela fotboll och bara, åh, man får jaga någonting.
Uh-huh.
Och så kunde man göra mål och man hade lagkamrater. Och jag kände liksom gemenskapen var mycket roligare. Och på den vägen var det. Så det har alltid varit typ snabb och det har väl varit min största talang.
Men gud, och var det det i fotbollen också?
Mm.
Mm.
Styrkan var ju att jag kunde springa förbi motståndarna. Men det var väl, jag började 7:an, gick jag fotbollsklass. Så gick jag faktiskt med Isak Kiese Thelin som spelade i landslaget.
Är det sant?
Ja, vi gick samma klass. Och sen gick ju även Gilwan, han har ju spelat i Hammarby på samma skola. Och Jimmy Durmas som också spelade i landslaget. Så alla vi har ju liksom så här varit i samma typ av gäng, uppväxt, haft samma typ av tränare. Och så det känns att det går lite så här i staden, eller skolan kanske i sig. Men nej, men så att jag spelade varannan träning i skolan med killarna och varannan med tjejerna. Och jag trivdes ju bäst med killarna. Jag klickade så bra med killar och jag kände att jag fick ut mer av min talang och kreativitet med killarna, för de var mer öppna för det. Sen blev jag utstött av tjejerna ganska snabbt, så att jag, i skolan var jag väldigt utstött av tjejerna. Så jag umgicks bara med killarna. Och så hamnade jag i, jag var inte så duktig på matte. Och jag tappade typ intresse för skolan i 8:an tror jag.
Ja.
Så då fick jag gå i lilla gruppen. kallades sen. Och det var jag och ett gäng grabbar. Alltså det var cirkus.
Mm.
Alltså våra lärare grät.
Men gud, jag kan tänka
mig. Ja, alltså killarna stod på bordet och hoppade. Och liksom så här, jag var ju tjej och de skulle stå och jucka på en.
Oh,
och du vet, nej, det var så hemskt.
Men när man ser tillbaka på sånt där, man
man accepterade det.
Jag vet, när man var ju typ chockad och bara, så här är det. Killar är så här typ.
Men på rasten då kunde de låsa in mig på toan med, alltså en kille låsa in mig på toan. Jag fick inte gå därifrån om jag inte kysste honom.
Alltså,
och jag vägrade ju göra det, så jag satt ju där och sen kom han ut och sa att han hade gjort det ändå.
Ja, men alltså,
och du vet, sådana saker blev jag utsatt för mycket i skolan. Men jag bara tog det, för att jag umgicks ju bara med killarna. Så jag bara såhär, men det är så här det är med grabbar typ. Och sen så tror jag att jag började inte få tjejkompisar förrän på gymnasiet typ. Och då hade jag mycket äldre tjejkompisar som inte spelade fotboll.
Okay.
För sen hade jag ju mina lagkamrater och så, såklart. Men jag bytte lag och gick upp en mycket högre liga. Och då blev jag väldigt utstött av tjejer igen.
Men vad fan? Mm.
För då hade jag dejtat någon av tjejernas ex.
Amen, och, alltså, jag orkar
de passar inte bollen till mig. De typ så här, om de passar den så gjorde de en jätteofisk passning, så att liksom det skulle se dåligt ut för mig. Ja, det var riktigt hemskt, så jag vantrides. Så jag gick ner en division bara för att spela med tjejer som jag typ trides med istället.
Nej,
så att det var kanske liksom så här, lite avgörande för vad det tog vägen sen, för det blev ju liksom fokus, även om jag spelar fotboll så har kanske inte fokuset varit på liksom på allsvenskan längre.
Mm.
Den jobbar, nej, jag ska inte spela i Sverige.
Okej. Okay. Tror du att du hade gjort det om det inte hade varit för det där?
Jo, men då hade jag nog spelat kvar i det laget, då hade jag fått en annan typ av träning, en annan typ av kanske avtal, jag hade inte behövt jobba. Så när jag tog, jag vet inte, studenten, då var man inte tvungen att börja jobba. Mm. Hade jag varit där kanske de hade fixat en deal så att jag hade haft ett jobb jag bara jobbade halvtid på. Och hade haft bättre tillgång till tränare och fysioterapeuter och sådana saker.
Mm.
Som jag inte fick kanske i en lägre division.
Men hur kommer det sig att du blev flyttad till England?
Jag hade pojkvän,
okay,
at the time, som spelade i England. Mm. Så jag flyttade med honom och då var det jag själv som kontaktade en klubb som spelade i Premier League, som kanske motsvarar elitettan i Sverige, och frågade om jag fick provträna. Så kom jag dit och provträna och så fick jag börja spela med dem.
Shit.
Mm.
Det är ju grymt ju.
Ja, jag var så nervös. Jag var så dålig på engelska också, så jag kunde typ inte prata engelska.
Men du, vem kan? Man bara, yes, no, yeah. Hamna på en middag bredvid någon som liksom är engelskman eller kvinna. Alltså, du vet, man sitter ju och kan stapla sig.
Ja, nu pratar jag ju såhär brittiska.
Ah, ja.
Så att mina kompisar tycker det är jobbigt att vara med mig när vi pratar engelska med folk.
Det blir så Downtown Abbey.
Ja, men typ. De är ju nära mig.
Men nej, gud. Never change that. Men okej, hur var livet i England då? Du trivdes och hade det bra med din pojkvän och sådär, eller hur? Berätta.
Jag har alltid varit så himla självständig. Och han var såhär, ja, han fick ju flytta runt. Han spelade i en akademi för en stor klubb och sen så fick han inte spela. För att ja, han var liksom inte tillräckligt bra. Och då blir man utlånad, så då hamnar han i ett lag i ett liten håla någonstans där jag vantrides. För första så var jag inte så duktig på engelska. Där fanns ju ingen fotbollsklubb kanske som jag kunde spela i. Och jag kände ingen och bara kände så här, nej, det här är inte för mig. Så då började jag då bodde jag kvar i London. Och det gillade ju inte han. Han ville ju liksom att du kan ju inte bo i London när jag bor här. Liksom. Så, och sen så slutade det med att han fick kontrakt med en klubb i Sverige. Och vi var redan på dåliga vägar. Så vi skildes åt.
Spelar han här nu?
Ja, han spelar i Sverige nu.
Okay.
Mm, han har flickvän och barn och så.
Oj.
Ja. Men jag hade inte kunnat vara den.
Nej.
Nej. Så att jag är glad för det.
Ja, men jag fattar. Men alltså, ändå cred att du valde det. För många kvinnor uppoffrar så jävla mycket för sina män. Och det är ju på gott och ont. Gud, det är ju jag med gladeligen för liksom min kille. Men det kommer ju till en gräns där man bara så här, fan vilken tur att du gick din egen väg.
Mm. Jo, men jag kände väl att jag ville något annat. Jag hade liksom alltid drömt om att typ så här flytta till USA och sånt. Så då fick jag scholarship och spela fotboll i USA. Och då blev ju det också en självklarhet.
Så då åkte du dit?
Mm.
Jäklar.
Ja, så då bodde jag i Los Angeles.
Hur var det?
Wow, alltså på gott och ont. Det var ju liksom den bästa tiden i mitt liv, men det var också den stökigaste tiden i mitt liv.
Men berätta något stök.
Ja, oh, gud, man har ju varit på väldigt mycket efterfest. Ja. Så kändisfester, och man har fått se väldigt mycket saker också som många, kanske gemene Svensson, aldrig hade kunnat föreställa sig.
Typ vad? Ge men, oss en bild.
Okej, okay, ja, och gud, jag var på en efterfest en gång. Och så, ja, det var en orgy efterfest. Och det var kändisar på den här efterfesten.
Ah, ja.
Mm, typ en av världens största skådisar.
Var du med i orgy?
Nej, det var inte. Jag blev, alltså, det var så här, visst, folk minglade ju i, det var ju ett trevåningshus. Mm. Så folk minglade ju runt, men i sovrummen så var det, alltså...
Får man en hint?
Men jag kan ju berätta, oj, jag kan ju berätta det absolut sjukaste jag har varit med.
Gud, om. Alltså nu ryser jag. Jag älskar sånt.
Nej, men alltså det här är så sjukt att folk typ inte tror på att jag har varit med om det. Men jag var i The Hamptons en sommar och firade 4th of July. Så var vi på en fet fest. White party, everything. The Kardashians var där. Alltså det var på den nivån, inte för att jag pratade med dem, men de var där liksom. Det var ett jättestort hus och det var partytält och allting. Food trucks.
Ah, ja.
Men det slutade med att helt plötsligt så stänger festen ner och alla är borta. Och jag och mina tjejer kommer så stå kvar och bara, men gud, vad händer? Halva efter fest typ. Så kommer det så rätt snygga killar, modeller, bor i New York. Bara, men ska ni med på efterfest i ett castle? Och jag bara, åh fan vad fett! Castle, det låter skitbra. Så vi hakar på de här killarna och drar till det här festen. Och så kommer vi upp till gaten och det är så här, tänkt så här riktigt amerikanskt. Du ser typ som ett modernt slott.
Absolut.
Det är liksom en uppfart, det är en gate och det är liksom så här som ett litet bås och det sitter en man i det här båset och det är en kamera och en grind. Där stannar vi med bilen.
Gud.
Ja, de kommer ut, säger sitt namn och de bara, okej, vilka är de här två? De bara, det var plus ones. Och så får vi visa typ ID-kort och så säger han så här att det är regler här. När ni kommer in så måste ni ta av er alla kläder och lägga er i ett skåp. Alltså jag säger det. Det finns en morgonrock i det här skåpet som ni sätter på er. Och ni måste låsa in alla värdesaker, mobiler och allting.
Men alltså...
Vi kommer in i det här då. Det är som ett omklädningsrum. Det är nersläckt. Det är väldigt så här, åh gud, vad händer här liksom. Men häftigt, alltså, jag hade lite adrenalin i mig. Bara, gud, vad är det här liksom? Shit, vad sjukt. Så vi låser in våra mobiler, tar på oss den här morgonrocken och tofflor. Och så går vi in i köket. Och här ser jag alltså Victoria's Secret-modeller. Jag ser, alltså det är kändisar här. Mm. Och det är liksom väldigt högt uppsatt folk i New York's banking world och sånt. Och så kommer det fram en fet, ful gubbe som presenterar sig som Sir Ivan. Okay. Och det här är tydligen hans slott. Och det här är hans hem. Han välkomnar oss och säger att där borta är godisbaren. Ni får ta för er vad ni vill. Alltså en godisbar med droger.
Ja.
Och jag och min kompis bara, shit, vad händer här? Liksom, det här är helt galet. Vi får varsin drink och börjar mingla runt lite med folk. Och, ja, det var ändå så här trevligt.
Ah.
Tills Sir Ivan bara så här, gather everyone. Och bara, nu ska vi gå vidare. Så vi går upp för trapporna. Alltså det är ett slott, så det är sån här rund trappa som går upp. Sen så är det en jättelång korridor. Så vi går längs med den här korridoren tills den tar slut. Det är en vägg. Och då är det som på film, du vet, man drar en bok.
Nej.
Jo. Så det öppnas alltså en lönndörr. Och där kommer vi in i ett bakrum. Och där är det här det sjukaste. Där ligger alltså folk och har en orgy med maskar på huvudet. Alltså det är det sjukaste, alltså, det här, jag har varit med.
Jag är helt, alltså, du såg att du nästan tappade mig en sekund för att jag är så in i den här historien.
Och alltså min kompis, hon flippar, alltså hon får panik. Hon bara, alltså du vet, börjar hyperventilera typ. För att hon klarar inte av det här. Hon bara, vad kommer hända? Och han sa, Ivan sa då till oss, han bara, om ni inte är bekväm att vara här, då ska ni inte vara här. Då är det bättre att ni åker hem. Så att han, det var ingen som tvingade oss.
Nej, inte bara, nu har ni väl gått in.
Nej, det var ingenting sånt. Utan det var väldigt så här, respektfullt. För det var ju liksom, det var, inget, alltså, det var ju folk jag har sett på tv där. Det var ju liksom, alltså men den här alltså, Victoria's Secret.
Ja.
Alltså, jag var ju helt i chock. Men det slutade med att vi tvingade de här modellkillarna att köra oss. För det fanns ingen taxi, ingen Uber. Vi kunde inte ta oss någonstans. Så vi fick ju tvinga dem att köra oss tillbaka till stan. Eller dit vi bodde liksom.
Det här är bland det sjukaste jag har hört i festväg. Liksom.
Ja, det är bland det sjukaste jag har varit med om. Ibland så blir jag så här, gud, alltså jag glömmer typ bort det för att det är så sjukt. Ja. Och jag är så här, är det bara en dröm? Men det, jag var där, det var typ sommaren 2000, kan det ha varit 15?
Fy fan, vad sjukt. Det här är alltså the American way of partying. Liksom.
Ja, men helt klart. Och man kan googla typ Sir Ivan, tror jag. Så kan man se, eller Sir Ivan's castle, så ser man huset
du,
också.
Du, jag ska googla söndare sen.
Det är verkligen som ett såhär legohus typ. Det är jättecoolt. Och det var såhär drakar där inne typ såhär. Alltså varenda detalj var uträknad. Det var till och med såhär doftvis. Det kommer upp såhär rökelser. Så det luktade väldigt såhär sensuellt då. Och jag tänkte jättemycket på typ såhär, när jag såg 50 Shades of Grey. Typ lite den viben typ.
Mm. Men wow. Ja. Okej, okay, så du, men åh, vad kul ändå så här, London, USA. Ja, okej. Okay. Och party, du spelar fotboll. Mm. Hur har det liksom gått sen? För att du har ju liksom halkat in i TV-världen.
Mm.
Din fotbollskarriär. Hur
Ja, vad folk inte vet tror jag, att jag fick ju diagnosen reumatism när jag var 19. Så reumatismen ledde ju faktiskt till att jag fick omtänka min fotbollskarriär, för jag visste att har jag ett skov så kan inte jag spela fotboll.
Nej.
Och när du har den diagnosen, ska du signa för en stor klubb, de gör ju en läkekontroll och vill ju inte signa någon som är sjuk eller skadad. Och min skada ansågs ju som permanent. Så att det är ju ingen klubb som vill riskera att lägga pengar på en spelare som kanske inte ens kommer att kunna spela.
Hur tog du det?
Det var jättejobbigt när jag väl fick diagnosen, för jag fattade inte vad det innebar. Och just då var jag så sjuk att jag inte kunde ta mig ur sängen själv. Så att jag hade så ont i kroppen att min mamma fick varje dag liksom komma och liksom hjälpa mig ur sängen. Och jag gick på tunga mediciner, fick cellgiftsbehandling. Ja, sådana saker.
Jag tror inte att folk fattar vilken alltså, sjukdom det där är.
Nej.
För att när man har reumatist tänker man sig lite ont i lederna.
Ja.
Men det är alltså
Det är hemskt när man har ett skov. Alltså.
Hur ofta kommer de?
Jag har inte haft något sånt där grovt skov sedan jag var 20. Men jag har ju skov, alltså så fort jag dricker alkohol eller om jag är stressad, mår dåligt, det är kallt, fuktigt, då blir det ju värre.
Mm.
Så jag har ju dagar när jag knappt kommer ur sängen. Men just nu går det från dag till dag. Medan det första skovet varade ett halvår, tror jag. Så att, alltså, då var jag sjukskriven och kunde inte spela fotboll, kunde inte jobba, kunde inte göra någonting annat än att bli frisk. Och bara gick på tunga mediciner. Och sen vill ju läkaren att jag ska gå på den här medicinen permanent. Problemet är att jag mår så illa att jag kräks. Jag kommer inte ur sängen på 2 dagar när jag tar den. Så att jag slutade ta min medicin och började fokusera på kosten och äta väldigt typ så här. Ja, försöker inte äta så mycket socker, inte gluten, inte laktos, inte kött.
Funkar det?
Funkar mycket, mycket bättre.
Mm.
Mm. Så när jag sköter kosten och sånt, så mår jag så himla mycket bättre.
Åh, vad härligt. Vad glad jag blir då. Ja. Liksom.
Jo, men så det har verkligen hjälpt mig. Men det har ju reumatismen har ju lett till att jag har slitit på leder som har lett till permanenta skador. För att jag har ju spelat fotboll och hållit på trots mina skador.
Men kan du typ gå ut och springa?
Eller kan du knappt.
Så här, ta en powerwalk? Eller hur?
Jag måste ju träna mycket på gymmet sånt, för läkarna säger ju att det är bra för lederna. Liksom. Så jag tränar jättemycket. Men jag har ju dagar när jag orkar knappt idag. Men ändå så gör jag det. Det är liksom, jag är sån. Som typ så här, skitsamma att det gör ont. För att jag dör inte av smärtan. Alltså, och läkarna säger ju själva att det gör ont, men det är inte farligt.
Okay.
Men springa och sånt, det är mer slitaget som inte gillar. Att du sliter på leder. För när du har ont på ett ställe, då kompenserar du med en annan muskel. Och det är det jag har gjort som har lett till att jag har fått så mycket skador. Som, jag har en höftskada, jag har knäskada, jag har ledbandsskada. Som gör att jag inte kan spela fotboll till exempel.
Mm.
För att jag har fått så ont ibland när jag spelat. Och ibland när jag springer mycket eller springer långt, så får jag samma smärta. Och det sätts i höften och gör att jag inte kan gå. Alltså det är så sjukt, men jag kan inte gå. Alltså jag känner mig som en pensionär. Det liksom hugger typ som i underlivet nästan. Alltså det är fruktansvärt. Så till slut jag bara, hur mycket jag älskar att spela fotboll, så är det typ inte, det är inte värt den smärtan som jag känner efteråt.
Alltså det finns typ inget värre än när man har ont i sin kropp.
Mm.
Eller typ så att den inte funkar som den ska. Alltså det är så här, man blir frustrerad. Men okej, blev det här en flytt till Sverige då?
Nej. Så då blev det, jag var ju i USA och levde loppan och allting. Jag hade en eventfirma med en annan tjej där och vi jobbade lite med events och sånt. Och sen kände jag att jag fick nog av LA, så då bestämde jag mig för att flytta tillbaka till London. Mm. Men jag ville plugga, jag hade börjat plugga i USA, så jag tog liksom bara eller jag bestämde mig för att jag måste hitta en utbildning. Så då hittade jag den i Sverige. Så jag flyttade faktiskt direkt från LA till Sundsvall.
Är det sant?
Ja, och hoppade på en universitetsutbildning där. Och jag kan ju säga att kontrasterna
var ganska stora. Alltså orgy, sirs, jävla husen, bara hallå där på Ica.
Hängde på liksom. Oscars i Sundsvall.
Harris, liksom.
Vet du, jag blev portad från den enda nattklubben som fanns i Sundsvall.
Varför då?
Han tyckte att jag var en uppstoppad stockholmare, sa han. Vakten
jag
där.
Dör. Du skämtar. Det är typ credit.
Men jag kände typ det. Jag bara, jag kunde skryta om att jag är portad. Jag kan ändå inte gå dit.
Den jävla klubbar. Fy fan vad kul. Men alltså det här är så roligt med den här resan. Men alltså hur halkade du in i Bachelor?
Ja, jo just det. Så då, jag flyttade tillbaka. Alltså jag var i Sundsvall max en termin typ.
Och portad då.
Och portad, jag fick panik. Men då bestämde jag mig för jag kan göra utbildningen på distans. Mm. Så jag flög ju hem och gjorde tentorna. Men jag kunde inte bo i Sundsvall. Så jag flyttade till London och så hade jag praktik samtidigt som jag pluggade heltid. Så jobbade jag på en praktikplats och så spelade jag fotboll. Så jag hade zero fritid. Och så hade de ringt från Bachelor året innan och då hade jag bara skrattat bort det liksom, att nej, aldrig typ. Och sen så ringde de den här gången och bara, vi har en kille som är perfekt för dig. Och jag hade precis gjort slut med mitt psycho-ex som jag kan berätta om senare. Det var en väldigt instabil situation. Och kände väl så här, ja, fotbollssäsongen är slut för den börjar inte förrän så augusti igen. Och jag pluggar ju så att jag kan liksom, jag har typ ingenting just nu. Skrev en uppsats. Så att, gratis semester typ.
Ja.
Så typ hoppade jag på. Men jag bestämde mig verkligen typ 5 dagar innan vi åkte.
Okej.
Så det var, jag hade liksom, det var så last minute.
Men hur var upplevelsen i Bachelor? För ni blev, var ju du och en till tjej, Rebecca Karlsson, som faktiskt är syrra till Jennifer som jag har haft i podden. Ni drog ju på liksom lite nattliga äventyr och var liksom lite kaxiga. Och de andra var liksom ändå lite mer så här timida och så här, ja. Och de bara, ja, de tjejerna är lite, vad var de sa? Ja, men att ni hängde för er själva och bla bla bla. Men som sagt, hela Bachelor-upplevelsen, var det kul, ångrar?
Alltså jag har så blandade känslor inför det, men det är ju roligt att på tv att det framställs så, för det var ju absolut inte så. Vi alla umgicks ju väldigt mycket och vi var ju kompisar med alla tjejerna i huset.
Okay.
Sen Rebecca är ju, hon har ju groder som hoppar ur hennes mun och jag tycker det är så tråkigt att de klipper bort när jag säger ifrån till Rebecca, för jag är ju väldigt sån person som, okay, som när Rebecca sa någonting som inte jag tyckte, jag bara, fast så tycker inte jag, så kan du inte säga. Och sen så säger Rebecca någonting någon annan gång och jag skrattar. Och då klipper de ju bara in att jag skrattar hela tiden. Fast så var det verkligen inte. Och det vet ju alla tjejerna som var där att jag ändå sa ifrån. Men som tv-tittare så förstod man ju inte det.
Nej.
Och det tyckte jag var lite tråkigt. Så den biten mådde jag väldigt dåligt över. När jag såg det på tv och kände inte igen mig själv. Jag bara, fast så där var det ju inte.
Gud vad jobbigt att se bara så här. Jag ser skittaskig ut liksom.
Och så fick jag så mycket hat.
Mm.
Jag har aldrig fått så mycket hat.
Någonting. Är det sant? Mm. Men så farligt var det ju inte. Alltså, varför, alltså, när folk hatar på vissa grejer, man bara, fast okej, okay, inte för att vara sån, men
jag frågade också så här, kan du säga specifikt vad jag har gjort? För att jag säger ju aldrig någonting elakt eller gjorde någonting elakt. Och det var det som gjorde ont. Och folk sa till mig, alltså de skickade bilder på typ så här, grisarna i mupparna och bara, det här är du. Alltså det här är 40 plus kvinnor som gör det här alltså. Och jag fick bilder på White Chicks och bara, du ser ut som tjejen i White Chicks. Och
ja, men alltså,
gud. Och det, alltså, det var verkligen så här, jag fick Ja, jag fick höra så mycket. Men och jag får fortfarande, jag lever i sviten av det här. För när jag träffar nya människor, typ när jag kliver in i Paradise, så första tjejerna säger bara, åh nej, inte hon. Hon var så oskön i Bachelor. Och min idag bästa kompis, hon var livrädd för mig första dagarna.
Är det sant?
För hon hade sett mig i Bachelor. Sen ändrade ju alla uppfattning. Det var det ju första de gjorde. Alla bara, du är inte alls som i Bachelor. Jag bara, nej, för det är inte sånt.
Men du tog det ju långt. Du kom ju tvåa, eller hur?
Mm.
Ja.
Och det var väl för att Niklas kanske också såg vem jag var som person.
Mm.
Alltså det som inte tittarna fick se. Så.
Men är det jobbigt? Var det jobbigt att komma tvåa?
Nej, för jag vill inte vara med Niklas.
Nej, det var så.
Ja, gud. Vi var ju Facebook-vänner. Jag har ju tydligen dissat honom för knappen och Kim en gång när jag var 18.
Oj. Du vet, alltså det som händer online i chattar, det sparas ju ibland.
Kan jag man hittade ju en gammal.
Vi har ju pratat med varandra liksom.
Ja.
Okej, men så här, i det stora hela så var det en rolig upplevelse. Det
jag blev så pass bra vän med alla tjejerna att det i efterhand känns värt, för att jag umgås ju fortfarande med Johanna som kom etta.
Ja.
Jag var med Rebecca häromdagen. Jag ska träffa Sara, en tjej som var med i helgen och fotografera. Och jag var med Jennifer i tisdags, för hon fyller år idag.
Men gud vad roligt att ni har kontakt. Liksom.
Ja, så att jag är god vän med många av tjejerna där. Och jag känner liksom att vi har mycket gemensamt.
Men fick ni nog pengar för Bachelor?
Nej, man får ju nog dagsarvode. Ja, precis. Liksom.
Men okej, hur ledde det här dig till Paradise Hotel?
Ja, det undrar jag också.
För att det här är ju så jävla kul. För när du stegade in i PH, jag bara, oh my lord. Jag bara, det är Alexandra. Och min kille bara, vadå? Jag bara, men alltså, känner du inte igen henne? Han bara, oh my god. Typ. Och jag bara, det här, alltså okej. Okay. För att då har du ändå gjort resan, du vet, från fotboll till liksom Bachelor och PH. Jag är ju docusopanörd, jag älskar ju det. Och jag älskar ju er, alltså alla som är med och bla bla bla. Men jag älskar att få höra vad som ledde det till det här.
Liksom. Nej, men då jag hade varit tillbaka i London sen. Och så hade jag fått sluta med fotbollen på grund av skador.
Mm.
Och kände bara, jag skiter i fotbollen nu, jag vill satsa på min karriär. Jag var klar med skolan, jag hade jobbat och kände så här, mitt jobb suger. Eller suger, men det var så tråkigt. Jag visste inte vad jag ville i livet. Jag var så här, ska skaffa barn och familj. Hade träffat en idiotkille som var så fruktansvärt äcklig mot mig. Och då var det inte den i middag med mitt ex ytterligare än.
Okay.
Och jag kände bara, nej faktiskt. Och så hörde jag att de skulle göra Love Island Sverige. Och jag har ju blivit castad för Love Island UK. Oh. Och till och med varit på slutcastingen på Love Island UK.
Det är jättestort.
Ja.
Det är fan typ deras största program.
Ja, jag vet. Sjukast och jag fattar inte det då. För att jag visade till och med min kompis nu som är värsta Love Island-fan. Jag har ju liksom min slutcasting-invitation på min mail. Så jag bara, kolla, jag var på castingen liksom. Och nu i efterhand så borde jag ju bara varit med liksom. Men de ringde faktiskt förra sommaren igen. Och ville att jag skulle vara med. Och då var det någon Dr. Alex. Och det här var sista veckan. Och de ville att jag skulle dejta Dr. Alex.
Är det sant? Gud, jag vet vem det är.
Och jag gillar Josh. Som är douche, obviously. Men alltså, jag fattar inte varför jag faller för douchebags. Men
du är inte ensam, det finns många.
Men då var Dr. Alex, jag kände så här, jag blev frågad två gånger. Jag vill inte komma in en vecka i slutet och dejta en kille jag inte ens känner någonting för. Jag kan inte fejka sånt. Så då sa jag nej. Så jag hade hellre varit med liksom när det är cleans. Men då så vet jag att en kompis som jobbade med Bachelor castade svenska Love Island. Och jag bara, jag älskar Love Island. Och liksom, jag var aktuell här. Det hade varit fett kul att göra den svenska och visa vart skåpet ska stå. Liksom. För att jag var ändå, skulle varit där för The Right Attention.
Ja, absolut.
Så producenten för det programmet kom till London. Så vi hade en liten lunch och satt och pratade. Och jag berättade om att jag hade dejtat en kille just nu. Och att vi kanske är på väg att bli, jag vet inte vart vi står. Och det här är då killen som är med i middag med mitt ex.
Okay.
Och det slutar ju alltså med att de tar med honom i Love Island. För TV4, jag kunde inte vara med för jag hade varit med i Bachelor. De ville ha nya ansikten.
Precis.
Så då kunde jag inte vara med. Och då hade jag liksom så här. Och det här sa de väldigt sent, så jag hade kanske lite så här planerat för att jag sa upp min lägenhet. Och bara, men jag flyttar väl tillbaka till Sverige och så gör jag det här och så ser jag vad som händer sen. Men i samma veva så ringer de från Paradise.
Ja. Och då hade ju du ändå fått lite smak på så här TV. Det ja, men ligger ju vid näsan.
Ja, då liksom. Hade jag ju tänkt att göra Love Island och så blev inte det av. Och så hade jag ändå sagt upp mig och bara, okej, allt stämmer nu. Jag är typ hemlös. Jag har inget jobb. Jag har ingenting planerat framöver. Jag kan lika gärna göra Paradise liksom. Och det var ju samma producent som för Love Island. Så jag vet inte om de hade pratat ihop sig.
Jo, det gör de nog.
Ja, så det, men det var jättekul. Jag tycker ju väldigt mycket om producenten för PO. Hon är underbar.
Oh my god, okej. Okay. Mm. Så du tackade ja till Paradise. Kliver in. Alltså, hur var det? Vad var det som du hade förväntat dig?
Nej, för att jag hade förväntat mig att det är ett spel. Mm. Att det är sidor, att det är liksom så här, nu, det är vi mot dem typ. Och så hade jag förväntat mig att Victor då, som kom in veckan innan mig och var kvar och åkte ut efter 24 timmar typ. Mm. Han skulle vara där, för jag kände ju honom och kände så här, okej, men då kan vi prata ut om allt. Men vi känner ju varandra så pass bra att vi hade kunnat spela med varandra. Och så kände jag Marcus. Men allt blev ju, Victor åker ut och Marcus fattar inte vad spelet går ut på. Och jag bara, nej, det här blev ju bara en flopp. Och Haidar, han kan inte bestämma sig. Och jag bara, jag har ingen att spela med. Och så kom det in en kille som jag bara, jag måste få han att bli kär med. Det är min enda chans att kunna vara kvar i det här spelet.
Och det var Ludde. Med diff-tatueringen.
Aj, fy fan, den är så ful.
Är du gnagare?
Ja. Alltså, och så hängde jag ju mina kläder i gult och svart på vår klädstång när jag var sur på honom.
Du, jag såg det på din Insta, jag skrattade så jag skrek. Men hade du känslor för Ludde?
Både ja och nej. Mm. För att i det här huset, så folk som inte har varit med i programmet fattar inte att man allt där inne förvärras gånger 100. Så att jag visste ju så här, om jag tänkte på verkligheten så tänkte jag, kommer ju aldrig vara med Ludvig utanför det här. Det finns inte en chans. En Rådos kille och liksom, jag gillar mina fotbollsspelare från London. Så. Men där inne så kände jag så här, men jag tycker ändå om honom här. Och han är den enda personen jag har här inne. Jag har ingen annan. Alla hatar mig här. Så jag måste hålla fast vid Ludvig. Och jag måste få han att tro att jag är jättekär i honom. Och att han verkligen kan lita på mig. Och han kunde lita på mig. Men sen kanske inte en kul final. Men samtidigt känner jag så här. Och det sa jag till många efterhand också, att alltså, det är ju ett spel, men man leker, får man leken tåla, men man leker inte med någons känslor. Nej. På det sättet som kanske Ludvig gjorde. Alltså han var ju riktigt svinig.
Men jag tror att han la på så himla mycket så här, och bara, jag ska göra det här, jag ska göra det här. Man bara, fast du är typ inte sådär. Alltså så här, som att det skulle framstå som att han var värsta machokillen som lekte med dina känslor. Men det kändes ändå som att det fanns någonting där.
Ja, jag tror honom. Att han tyckte om mig. Och jag tror att han blev sårad.
Exakt. Och då ska han efterhand... bara, det var egentligen ingenting.
Nej, för det var verkligen så roligt. För han bara, jag hade ju kastat kulan på dig. Och jag bara, fast hade du gjort det hade varit okej. För då vet jag liksom vart du står. Och jag hade också tänkt göra det. Men jag var också så här, fast hade han menat allting han sa när jag såg det på TV, så hade jag mycket väl kunnat dela pengarna med honom. Men jag känner någonstans att han kanske inte hade gjort det. Sen så när kamerorna släcktes direkt, så sa jag så här, jag bara, det är lugnt, jag är inte super, jag hade också kastat kulan, det är fine. Och då tyckte han så här, du bara gråter för kamerorna, du är så jävla falsk. Och jag bara, fast du har ju sårat mig på riktigt liksom. Och han bara tyvärr ändrade personligt, från att ha legat och gullat med mig och varit såhär, när vi kommer härifrån så ska vi umgås och bla bla bla, till att liksom inte ens vilja prata med mig, vilja röra mig. Och det var så äckligt.
Alltså, det där tycker jag så.
Och alla såg ju det här i huset. Och alla bara, vad fan är hans problem? Så hela natten när vi packar och ska åka hem, så bråkar vi. Jag sitter och storbölar och bara så här, shit, alltså vi hade sex och du kollade mig i ögonen och sa att du aldrig skulle kasta kulan på mig eller att du tyckte om mig liksom. Vilken människa kan göra det?
Vissa.
Jag skulle aldrig kunna kolla någon i ögonen och säga en sån sak och sen inte mena det typ. Ja, och det var så vidare. Sen så får jag i alla fall reda på att han har flickvän när jag kommer hem, och det gjorde ju saken ännu värre.
Men.
Och det förklarar ju varför han helt plötsligt beställde sig som ett svin.
Fast det här,
för då försöker han ju rädda sin situation.
Ja, men det där är inte på dig.
Alltså, nej, det är
bara så här, so you know. För att ibland kan vissa bara, men gud, känner du inte av det, märkte man inga tendenser. Man bara, nej, idioten sa inget.
Nej.
Men hur var det att se sig själva sex på TV?
Alltså först jag bara, oh my god. vad gör jag typ. För sen så klippte de ju också som en såhär galning. Så jag bara, åh herregud,
alltså, det är verkligen en reverse cowgirl. Jag bara såhär, jag bara, hon gumman kör.
Oj oj oj, men alltså det där är typ milt också.
Är det sant?
Men du vet, jag kom inte ens ihåg vissa saker. För de fick ju berätta i syn på morgonen. För jag var ju, alltså jag blir så full varje kväll. Man blir full på 3 drinkar. Och sen minns jag ingenting. Så jag bara, men gud, gjorde jag verkligen det där? Och så jag bara, nej, det där får ni klippa bort.
Ja.
En natt sov jag på toaletten också. Jag har tydligen blivit sur på Ludvig och gått lagt mig på toaletten.
Men vill du veta något? Många brukar säga så här, alltså som är inne i huset, bara så här, om vi har sex utan lakan och ganska grovt, då tar de inte mer. För att det är typ räknas som porr och det får inte TV3. Du,
ja.
Men alltså ibland så är det ju...
Det var ju min taktik. Att jag skulle ha min skiter i lakanet, då kommer inte det komma med. Men ändå sitter jag där helt topless.
Nej, alltså, det var någon gång. Alltså jag tror att jag satt och skulle kolla på det här och bara, men vad fan... det kommer nog vara ett lugnt avsnitt. Och du vet, just när man ser dig sitta där. Nej, men jag bara så här, det var en sån chock. Men det var också, alltså det är ju ren och skär underhållning, Pio. Jag älskar det. Men du vet, det var ändå lite chock. Men vad fan, vi säger så här, ångrar du någonting där inne?
Men kanske, alltså både jag och ni. Alltså folk fattar ju inte den här grejen när jag skickade lillebror. Men vad folk inte förstår är att innan man går upp till en parceremoni får man inte prata med någon. Så jag hade lovat honom att välja honom. Och jag hade tänkt att välja Fredrik. Det var min plan. För jag kände att jag vet inte vart jag har Ludvig. Och jag visste vart jag hade Fredrik. Men däremot visste jag att gruppen ville spela ut Fredrik. Jag visste att Hanna skulle välja Mark och inte Fredrik. För de har ju klippt bort min och Hannas relation. Men vi pratade. Vi var ju bästa vänner där inne. Så jag visste att Fredrik kommer åka. Jag räddar dig Fredrik, för du liksom den jag litar på mest. Sen går vi ner, får inte gå från våra rum, och då är jag och Ludvig själva. Och Ludvig då, manipulativ som han är, kör kärlekskortet och bara, vi ska göra det här och det här och det här. Och jag typ börjar gråta och bara, jag vet inte vem jag ska välja. Alltså, och han bara, du måste välja mig, annars är du världens svin, bla bla bla. Och jag bara, men det är så elakt mot Fredrik, för nu får jag ingen chans att gå och säga till han att jag inte kan välja honom. Och då blev det liksom att då bestämde jag mig där och då när Ludvig övertalade mig att välja honom. Och så kunde jag inte säga till Fredrik att jag inte kunde välja han.
Annars hade jag
sagt gå och ställ dig någon annanstans. Men han hade åkt ut oavsett.
Men var det jobbigt att hela jävla gruppen gick emot dig? Och bara, du sa, och folk var liksom...
Men alla hade gjort samma sak avsnitten innan liksom.
Men det kändes som att de hade så lätt för att hata på dig.
Ja.
Det var så en sån enkel väg att gå. Ibland, jag bara så här, okej, fine. Man kan bli sur och bara, hallå, det var min kompis.
Men han var ju inte kompis med någon. Han var ju bara, den enda han hängde med var mig.
Men jag tror att det sammanförde dem att hata dig.
Ja, exakt.
Nej, men så är det. Man behöver, det är det som sammanför folk på ett bästa sättet.
Precis, och alla är ju rädda och blir utanför själva. Så att alla, och jag tycker att det där är typ vuxen mobbning.
Men, inte långt ifrån, men alltså så här. Man har ju en bit ansvar och allting bla bla, men kan du vara lite så besviken i efterhand att det blev som det blev, eller känner du bara så här, det var kul ändå liksom?
Alltså jag hade ju inte så himla kul.
Typ bara, var det kul menar du?
Jag kan tycka att det var så här, det är vad det är. Jag tror inte jag hade kunnat gjort så mycket annorlunda, så kan jag säga, för att jag var ju en stark spelare och Arvid såg igenom det direkt. Så att det blev en kamp mellan mig och Arvid från start. Och de har klippt bort väldigt mycket. Jag säger så här, Arvid kan kyssa mina fötter. Och jag, Arvid tror att han är någon spelare här inne. Men jag vet exakt vem han är. Han spelar snällvid, men han är fortfarande spelvid. Och det fick alla se sen. För att han gick och låg med Erika. Och han spelade. Och det var därför jag röstade ut honom. För jag, den sista jag vill se en final är Arvid. Jag känner så här, även om jag...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Vinner så vill jag inte se Arvid där. Och då tyckte jag att det var värt att rösta ut han.
Liksom. Ah, ja.
Så jag kände att det var väl inte jättemycket jag hade kunnat gjort annorlunda förutom mitt tal. Jag skulle nog bara varit tydligare i mitt sista tal att jag kommer kasta kulan på Ludvig.
Mm.
Och han kommer kasta på mig. Så jag kastar på 250. För att få rösterna liksom.
Okay.
För de röstar ju såklart på dem som de tror kommer kasta kulan.
Absolut.
Inte på dem de mest tycker förtjänar. Så där skulle man vara tydligare bara. Så det var väl mest det.
Okej. Men har du fått något hat efteråt? På PH? Eller har folk
både,
mest, typ?
Både och. Jag fick mycket hat med Fredrik-grejen. Mm. Då var det många som hatade. Men sen i slutet har jag bara fått kärlek. Jag har fått så fina meddelanden. Så här jättelånga, välskrivna. Folk som kan känna igen sig och relatera. Okay. Och tycka att jag blir orättvist behandlad. Så att jag tror att i slutet kommer ju ändå... Där fick man se kanske Ludvigs riktiga sida. Och man fick förståelse. Jag reser till och tills jag dör är mitt hjärta dött att förstöra. Du vet väl att du har mig nu. Jag kan aldrig falla för någon annan. Det blir aldrig som det var förut. För jag kan aldrig falla för någon annan. Kan aldrig falla för någon annan.
Men efter PH så känns det som att Sara, nej men att ditt liv har ju ändå gått ifrån fotboll till att du nu har blivit form av en influencer liksom. Och du har opererat dig efter PH. Hur kommer det sig att du gjorde det?
Ja, alltså jag har ju alltid velat operera brösten. Det har ju liksom varit, jag var på konsultation när jag var ung, redan typ 18 tror jag. Och tänkte lägga mina sparpengar på det. Men sen så har jag haft fotbollen och känns att det inte är värt att springa runt med basilisar på plan liksom. Så det har inte varit värt att göra det liksom. Och de kanske förstörs och blir hängiga, så ja, det har bara inte varit värt det. Jag har aldrig mått dåligt över mina bröst. Jag har alltid haft små bröst och typ tyckte att det är fin form. Jag älskar små bröst som man kunde gått med väldigt V-ringade kläder, U-ringade kläder och sådär. Och alla har ju sett mina bröst i tv, så det är inte som att jag skäms för att visa dem liksom.
De var fina.
Så det har inte varit en sån grej, utan nu fick jag möjligheten att göra det liksom. Och då tog jag den för att jag har velat göra det länge.
Får man fråga om det var, fick du lite typ så spons?
Jag fick ju ett rabatterat pris, det fick jag. Så det var väl en form av samarbete, men det var inte som att jag fick det helt gratis.
Nej.
Ingen har sagt vad jag ska prata om eller säga. Eller
nej, okej.
Okay. Så att det är helt, hela storyn var mina egna ord och liksom, hela upplevelsen är ju min upplevelse. Mm.
Det där är så olika. Som sagt, jag vill ha små bröst, gjort en bröstminskning, det har jag berättat säkert 1000 gånger. Men, och vissa vill ha stora liksom. Men kommer vi att få se dig i mer tv?
Alltså, man ska aldrig säga aldrig.
Nej. Och gud vad Alexandra tittar på mig glurigt nu. Det tror jag att vi, och om, för er som inte har sett Middag med mitt ex, alltså, ni måste kolla på det avsnittet, because it's underhållning.com.
Alltså jag skrattade själv. Alltså på middagen så var jag så här, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag bara, hörde vad du själv säger.
Alltså. Men gud, ja, alltså förlåt, men just att sitta med ett ex och käka, bara hela idén är liksom crazy. Nej, men så kolla på det. Och vi ska faktiskt rulla in på en återkommande grej i podden, vilket är din relation till olika saker. Och det är relationen du har till ångest, sex och ditt utseende. Har du ångest, eller har du haft, eller har du inte ångest?
Jag har nog väldigt mycket ångest.
Det är så?
Ja, över, alltså mycket typ bara i livet, typ vad vill jag med livet. Jag vill ju bli entreprenör och starta företag nu och hoppas liksom att det ska bli min framtid. Men jag har ångest över att jobba 9-to-5, jag har ångest över att slösa bort livet på fel person. Jag har ångest för sociala medier, för din press och typ man jämför sig med andra, inte utseendemässigt men kanske
livsmässigt.
Lite det här att ha den verkar så lyckad och ha egna företag och leva drömligt. Alltså alla jämför sig på olika sätt, för det är ju, man jämför sig med sina egna mål och drömmar såklart. Sen kan jag tycka så här att det också är det här att varför, alltså ja, det är så hemskt, men det är så sjukt att vissa bilder typ, om du visar mycket skinn på Instagram så får du 3 gånger så mycket likes. Och jag bara, det här är absurt. Det är äckligt. Det är verkligen det.
Men följer du det?
Nej. Alltså jag tycker det är kul att provocera också. Så att jag gör det ju med flit. För jag märker ju att bilderna med tuttar visar, får jag mycket mer likes på än en bild utan, som kan, är 100 gånger snyggare.
Tänk att det är så här.
Och jag förstår inte. Jag är så här, den här bilden som jag lägger upp nu är en proffsfotograf som har tagit, den är så mycket snyggare. Och den får typ inga likes.
Skin is always in liksom.
Alltså, jag har ju aldrig haft bröst för, så jag har ju aldrig tänkt på det. Men nu har det blivit så tydligt för mig och det är skrämmande.
Men har du dödsångest?
Nej, jag tänker att dör jag så dör jag.
Det är så?
Ja, jag är lite så här, life happens typ. Så
alltså, jag tycker typ att det är lite skönt när folk har så. För att väldigt många går runt och bara tänker om jag dör liksom.
Ja, nej. Nej, jag är sån som bara, jag har mer ångest för att jag vill hinna göra allt i livet. Så att jag är så här. Jag skulle kanske inte vara redo att settle down nu. Det är kanske därför jag får så här ångest. Att jag bara, vad gör jag här i Stockholm när jag kan vara i London eller LA och leva värsta roliga livet.
Förstår jag, exakt.
Så där är jag mer med ångesten.
Okej. Not alone, kan jag ju säga. Din relation till sex?
Alltså, den har verkligen förändrats de senaste åren. Jag sa det, jag har typ inte legat sen mars. Typ 8 månader. Jag kan inte ligga med någon jag inte har känslor för.
Nej.
Förr kunde jag det.
Men inte nu. Vad har förändrats liksom?
Jag blir inte attraherad.
Nej.
Jag känner inget intresse för en person jag inte har en relation till.
Nej.
Så ser jag en snygg kille på krogen, då kan jag vara så här, ja fast jag känner inget, alltså jag är inte kåt på dig liksom.
Men alltså det är så skönt att inte ha sex, du måste typ säga det här, än att ha massa sex som du typ ångrar, inte fick exakt ut något av. Har typ varit en så här mänsklig sexleksak till typ en kille som var kåt liksom. Och man känner efter bara, men gud. Så att cred till dig ändå, för att ibland kan man känna såhär, men gud, nu var det ett tag sedan, folk bara, men gud, har du inte legat sedan i mars, så jag skulle dö efter en vecka typ. Man bara, fast du gör inte det.
Nej, och det, jag tycker att det är, ska jag ha sex med honom, då ska det vara någon som jag tycker om. Och det var liksom det som i PO, jag tyckte ändå om Ludvig. Och det blev liksom så här, jag tycker om sex när jag har sex liksom. Och jag är uppe med alltså, sex på så sätt. Men det måste vara med någon som jag ändå har en relation till. Och då är jag så här, crazy.
Då blir du reverse cowgirl. Då får man fråga det, vad kommer du av? Den frågan får ju alla, jag vet inte om
vill du vet. Alltså det här är så sjukt.
Oh my god, tell me now.
Men jag har typ aldrig kommit.
Är det så? Själv, inte själv heller.
Nej.
Till en början, jag ska inte låta som barnmorska, men det här är faktiskt jättevanligt. Och det är inte så många som vågar prata om
Nej,
det.
Nej, jag vet. Men jag är väldigt uppe med det. För eftersom det är nog mer än vad man tror som inte har.
Gud, ja. Men som sagt, du är inte heller så gammal. Alltså så här, det är, du har hela livet på dig. Och vissa har ju typ lite ångest över det här. Och bara, hur känns det och varför kommer inte jag? Men man ska aldrig liksom tro att det aldrig kommer hända. Och liksom, vad ska man säga?
Alltså jag tror jag vet varför jag inte har det. För jag tror ju att när jag träffar en partner som jag litar på och känner mig väldigt, väldigt bekväm med, så tror jag att jag kommer slappna av på ett annat sätt. Och därmed så kommer det komma naturligt. För det är inte som att jag njuter fortfarande av sex. Och jag är ju väldigt nära på att komma. Men jag vet att jag har en spärr. Där jag bara okej, här måste jag släppa den här spärren. För att komma till nästa nivå och kunna komma. Men jag har jättesvårt att släppa den sista spärren. Det är som ett kontrollbehov. Ja. Och jag är en kontrollbehovsmänniska.
Har du det här även om du typ är själv?
För jag tycker det är jättesvårt själv. För jag vet inte, det är så här, det är också en spärr inom mig som säger att jag vet inte vad jag ska tänka på, så det blir så här. Nej
men det är precis som, alltså jag minns att när jag såg fucking Åmål, så är det typ hon lägger sin hand mellan benen och typ så här, och så började jag fatta att så här, ja men folk typ tar på sin fiffi och så här, ja men typ pullar sig och kommer. Och jag minns att jag bara, men jag kan inte göra det. Och jag kan ju fortfarande inte komma av typ oralsex och alltså ta på mig själv. Så att det tog mig också ett tag att liksom fatta vad jag kommer av. Jag kan ju komma av att göra magövningar. Så att, och det kom också som en chock typ, för att det är någon jävla bäckenstimulering, typ corgasm, alla kan googla det. Men jag vill bara säga det att ibland kan man lära sig med tiden. Och det kan också vara en åldersfråga. Man typ, så det här är ju också så jävla sjukt att vissa kan ju typ känna sig lite så här smutsiga av att, eller att de så här onanerar typ.
Ja, men jag fattar. Mm-mm.
Och det är också en spärr.
Ja, precis.
Så att, men...
Nej, men jag pratade med en vän om det rätt nyligen och vi var så här, vi måste investera i lite leksaker typ.
Absolut.
Ja, och testa så här, våga experimentera själv.
Men typ en bra dildo och en Satisfyer Pro.
Ja.
Gud, det borde du typ så här få skickat med bud från Satisfyer Pro. Ja. Alltså på riktigt, av dem bara, Alex, good luck liksom. Ring om du, och berätta vad du tyckte liksom. Hör ni det, om någon har typ kontakt med dem så vet ni att liksom vem de ska skicka paket till. Men vad härligt att du vågar berätta det och sådär, för att det tycker jag är skitstarkt liksom.
Ja, men jag tror det är viktigt att så här, speciellt för yngre tjejer som kanske känner en press. Mm. För det är så många killar som bara, åh kom du, man bara,
nej.
Oh, men det måste vi, och jag bara, nej jag kommer, så låt det bara vara.
Ja, alltså när man fattar.
Vad
går du igång på annars? Alltså när det är typ
jag måste män. Bara säga, förlåt till alla killar jag lekar med.
Fast du.
Så tror jag att jag det...
Vanligare än man tror.
Ja, jag vet, men man har nog säkert fejkat några gånger, så det är säkert killar som tror att man har kommit.
Ja,
men
ja.
Du vet inte, om sanningen.
Du är inte ensam där heller, älskling. Nej, men och det, förresten, det kommer vi till på de snabba. Men din relation till ditt utseende idag?
Ja, alltså, jag har alltid haft jättelåg självkänsla. Och det har liksom inte handlat om så här, jag har inte varit, som jag sa, jag har aldrig mått dåligt av mina bröst eller sådär. Jag har alltid tyckt att jag haft en bra rumpa och sådär, men jag har typ alltid känt att jag inte duger som jag är. Inte så här utseendemässigt, bara som person. Att jag som person inte duger som jag är. Att jag är otillräcklig. Att varför skulle någon vilja vara med mig? Jag är inte så, jag gör inte så. Inte kanske utseendemässigt. Sen har jag aldrig kunnat ha en komplimang. Typ, jag ser ju, för jag tittar på andra människor och tycker att alla andra är så snygga. Så jag ser alltid vad som är styggt på andra. Det spelar ingen roll vem du är. Men jag kan inte se det på mig själv. Så när någon säger att oh, men du är så vacker, jag bara, ja tack. Alltså, jag tar inte åt mig det.
Men du är ju skithärlig och skitsnygg. Och alltid var, alltså, så alla bilder man har sett på dig, man bara, men gud. Alltså men, du vet.
Men jag tänker inte så. Nej. För jag tror man är så självkritisk. Och det är inte så att jag tänker så här, om jag ändrar det så kommer jag bli bra. För jag vet att jag inte skulle kunna ändra på någonting för att känna någonting annorlunda. Så det är inte som att jag ändrar på mitt utseende för att tycka att jag skulle duga. För jag vet att det kommer inifrån och det handlar om min självkänsla. Och det är den jag försöker att jobba på.
Det sen, ska du.
Ja, men sen att jag kan ändra på saker för att jag vill, det gör jag för en annan, för min egen skull. Till exempel har jag alltid en grej som jag faktiskt har varit lite osäker på vad mina tänder. Inte för att de var fula eller så. Men jag slog ut min tand när jag var väldigt liten. Och har hela mitt liv haft tandställning. Alltså från att jag var liten tills jag var 19 år hade jag tandställning. Och när jag tog ut den så var det inte det resultatet jag ville ha. Och så frågade jag tandläkarna och de sa nej, men vi var tvungna att sätta i det här nu, för nu sen har inte du gratis tandvård och bla 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 bla. Så att de var tvungna att göra jobbet mycket snabbare än vad det kanske skulle ta. Och så tänderna föll tillbaka och ena sidan, det var två jättefina sidor på mina tänder varav de var inte symmetriska.
Okay.
Så det var, om man bara kollar på en sida taget så var de jättefina. Så det var en sån där grej som jag bara störde mig på. Ingen annan såg det, bara jag såg det. nu har jag fixat det och jag är skitnöjd. Och det är bland det bästa jag gjort i hela mitt
liv. Vad har du fixat?
Så nu har jag gjort så här fasader.
Okej.
Jag hade ju redan implantat och tre fasader sen tidigare. Så att det var liksom, nu gjorde jag tre till bara för att jämna ut det. Mm. Så att jag fick ändå det resultatet jag ville ha när jag var 19 år.
Okej. Mm. Men är det många som ifrågasätter att du har typ förändrat ditt utseende?
Ja, men det är det ju. Folk bara, jag tycker synd om dig, du har så dålig självkänsla. Eller du har så dålig självförtroende att du måste ändra dig och bla bla bla. Och jag bara, fast sköt ditt liv, det här är mitt liv typ. Jag gör ju ingenting för att någon annan ska tycka någonting annorlunda om mig.
Nej, men sen skadar det väl ingen annan hur du ser ut?
Nej. Alltså, och det är inte som att jag går och gör det här för att killar ska tycka om mig eller någonting sånt. Jag skiter fullständigt i killar. Killar tyckte om mig när jag hade tandställning. Mm. Så killar tycker om, alltså, det handlar ju inte om ditt utseende i slutet av dagen, så kommer en kille tycka om dig för din personlighet. Men jag måste lära mig att en kille kan tycka om mig för min personlighet. Mm. För det är där jag kämpar med. Jag duger inte personlighetsmässigt. Utseendet har aldrig varit ett problem.
Men vet du, det där ska du inte ge upp med. För att det bästa... Du vet, som sagt, du är ju skithärlig. Och jag menar, det är så här, så fort du kommer in så blir man så här, men gud vilken härlig person. Och det tar typ ett tag att bli jävligt bra vän med sig själv. Men det tror jag också är lite en åldersfråga. För att vi lever i en värld där man typ inte ska tycka om sig själv. Alltså man jämför sig bara, gud vad hon var skön. Gud varför är hon så sprallig och rolig härlig och jag är en jävla mandelpotatis. Liksom den så här grå mus typ. Och det är hjärnspöken. Men de går fan att få bort, Alex. Så ge dig inte på den.
Jo, det finns ju den här quoten typ som säger att dina tankar definierar inte vem du är. Och det är så sant. För man tänker saker om sig själv. Men bara för att man gör det så betyder inte det att det är sant. Nej. Men man tänker lätt att jag är ju så tråkig person. För att om jag tänker så om mig själv så betyder inte det att det är sant. Det är ju bara min tanke om mig själv. Och det är de man måste ändra och jobba med. Så att...
Men om jag säger till dig att du är skitsnygg. Typ såhär, vi säger när du kom hit. Om jag bara såhär, gud vad du är vacker. Skulle du bara säga, men gud, tack, åh. Eller känner du bara såhär, det är inte alls.
Nej, men inte så. Jag tar ändå så här, tack. Alltså jag uppskattar ju liksom, jag blir ju glad. Och det är ju någon form av bekräftelse. Men sen har jag en dålig dag och då har jag glömt bort det.
Okay.
Så att det är nog lite så att det liksom går upp och ner. Men samtidigt är jag så här, jag vet att det handlar om utstrålning. Det är det. Så jag tror att det har jag kämpat med hela mitt liv. För att många människor är vackra och snygga och ser skitbra ut. Men har du ingen utstrålning så kommer du, när någon träffar dig så kommer du bara, aha, nej, hon kanske inte var så himla snygg ändå. Och har du en jätteskön utstrålning och liksom positiv och liksom utstrålar den här glädjen, då kan det bli så att människor tycker att man är jättevacker, fast andra som är så här, kanske bittra människor inte ser den här vackra. De är så här, varför är hon, hur kan hon vara så himla vacker? Hur kan folk tycka att hon är snygg? Mm. Och det handlar inte om hur du ser ut med näsan och brösten och ögonen. Det handlar om en form av utstrålning som du har. Och den tror jag det är många människor som blir avundsjuka på. Och det är den jag tror vissa människor som just är så himla positiva får väldigt mycket hat och kritik för. För jag är en sån som alltid är positiv, jag är alltid snäll mot allt och alla. Och ändå känns det som att jag blir bara hatad som är PH. Jag bara, varför blir det alltid så här? Jag tror att jag är så öppen för att bara, men kasta skit på mig.
Men lite så. Men jag hoppas att du typ så här inte lyssnar på skit folk säger. För man kan, så jag är ganska så här, kan ta ganska mycket också, men det är för att det inte når in. Jag är så här, vem fan är du?
Ja, det har blivit bättre. Typ, när typ de här 15-16-åringarna skriver så kunde jag inte bry mig mindre. Jag är så här, men gumman eller gubben, ni är så unga, det kommer. Mm. Men när de här, i Bachelor, när det var 45-åriga damer som skrev, så var det ju mycket jobbigare. För då var det som att folk försökte läxa en och bara, du ska inte tro att du är något och ja.
Nej, men och sen, jag tror typ så här, stå på dig för fan. Alltså från mig till dig, du är snäll, du är god, stå på dig. För är man snäll så är det lätt att trampa på en också. För folk tar det som en svaghet. Man bara, nu kommer jag. Ja. Fattar du? Så att liksom, don't let them liksom have you.
Nej, men jag känner att jag blivit mycket starkare efter allt faktiskt. Det här senaste året, jag känner att jag har vuxit så mycket som människa.
Härligt.
Ja, så det känns mycket bättre. Och nu känns det som att jag inte alls tar samma skit. Jag vet mycket mer vem jag är och vad jag vill. Och ja, saker och ting. Så här, ja.
Nice.
Det känns bra.
Nu ska vi gå in på de snabba frågorna. Ja. Och det är lite så här, som sagt, du får typ säga det som kommer upp i skallen. Eller som sagt, jag säger alltid att de heter snabba. Men man får fundera om man vill. Ska vi se, är du redo?
Ja.
Okej. När är du som lyckligast?
När jag är med min familj, tror jag.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, men punkt. Vad gör du alltid när du är ensam hemma?
Gud, vad svårt.
Det är bara, vad fan.
Åh, gud. Jag går nog alltid och pillar och plockar. Och du vet, så här. Jag är en sån här... jag är pedant, fast jag stöker ner direkt.
Ah.
Så jag så här städar allting och sen helt plötsligt är det stökigt igen.
Ah, ja.
Så jag går nog alltid och städar lite. Det gör jag nog.
Ändå bra grej. Ah. Borde jag ta efter. Vad önskar du att fler visste om dig? Gud, vad jag är nyfiken på den här.
Oj. Jag tänker nog... ja, men typ... att jag ändå, hur ambitiös jag är, typ på hur hårt jag faktiskt jobbar för saker, och att jag har en universitetsutbildning och jobbat heltid och spelar fotboll samtidigt, och du vet, att det inte, att bara för att man är med i tv så är man inte dum.
Nej, exakt.
Utan man har en plan, och den tror jag inte att många förstår sig på.
Nej, bra. Vi står i en bar, du får beställa vad fan du vill. Alltså, vad är det godaste du vet att dricka?
Godaste.
Mm.
Ja, men då hade det ju varit något så här surt. En sur drink. Men det är inte det jag beställer.
Vad beställer du?
En vodka soda.
Ja, det är lite extra lime. Ja. Perfekt. Men det är typ en bra drink. Alltså, ja. Det är enkel.
Ja, jo. Jag och Hanna i PO döpte den till Halex. Så frågar man bartenden Pablo om en Halex, så vet han exakt vad han ska göra.
Fy fan, vad kul. Vad är det godaste du vet i matväg?
Det här är jättesvårt, för att jag hade den här diskussionen på jobbet igår. Och jag äter typ inte för att det är gott. Jag äter för att det är bränsle.
Så jävlar alltså.
Så att jag har alltid varit så här, om jag är typ bakis, alla vill gå och köpa pizza, hamburgare. Jag skulle lika gärna kunna göra potatis i ugn typ.
Ja.
Men jag älskar potatis i ugn i och för sig. Det tycker jag faktiskt är riktigt gott. Så jag skulle nog säga potatis i ugn.
Alltså, den här är så konstiga svar. En tjej, Sara, hon bara, havreflingor. Jag bara, men sluta. Hon bara, nej, men det är det.
Ja, men...
okej. Okay. Ja, ja. Men vad måste du då alltid ha i kylen?
Jag har typ alltid hummus.
Mm.
Har jag typ alltid i kylen. För då kan jag göra så här, ja, med potatis i ugn med hummus. Jag kan göra riskakor med hummus. Och så brukar jag göra så här... ibland så köper jag något så här grovt bröd som jag rostar, och så har jag lite hummus, och sen smashar jag avokado på det.
Fan vad gott det lät.
Det är så gott. Det är typ min så här snack. Om jag undrar mig någonting typ.
Alltså, potatis i ugn.
Alltså, så gott. Och så gör jag sallad jätteofta. Så jag äter sallad varje dag, fast med potatis i ugn i. Alltså så här, potatisklyftor i liksom salladen. Så blir det lite matigare.
Nice.
Ja.
Har du någon favoritfilm? Ja. Eller om du har sett typ 10 000 gånger?
Och ja, det har jag nog många. Men jag älskar ju den här P.S. I Love You. Jag grät så jäkla mycket.
Jag kan inte se den.
Nej, den är ju sorglig men fin.
Gillar du kärleksfilmer?
Ja och nej. Jag gillar filmer med handling.
Ja.
Gärna typ verklighetstrogna. Sådär. Men just den filmen tror jag har satt sig så här på minnet. Sen har man ju alltid sett The Holiday och mysiga filmer typ. Men sen gillar jag Inception och liksom så här, lite djupare. Sånt där.
Mm.
Ja.
Vi säger att du skulle dö. Flyga upp till himlen. Vad är det första Gud säger när han öppnar porten och ser dig?
Vi har väntat.
Ja. Nej, men det är skitbra. Vill du ha barn?
Jo, men det vill jag. Det tror jag verkligen att jag vill. Mm. Eller jag vet att jag vill ha barn någon gång. Men det ska vara liksom... jag har sagt det här till och med. Jag bara, men jag kan åka till Danmark och inseminera.
Det är så. Gud, jag fascineras så mycket av... för det är ganska många som säger det. Bara så, Anty bara, jag skulle kunna skaffa barn själv om jag inte har killar inom 30. Jag bara,
Jo, alltså, jag kan ju berätta en hemlig, eller nej.
Inte.
Nej, jag ville säga en grej men jag ska inte säga den. Men ja, nej men absolut, jag kan tänka mig att ha barn. Jag vill att adoptera också.
Okej.
Okay. Mm, så att jag skulle, jag vill ju ha en man, men det måste ju inte vara den person jag lever med resten av mitt liv. Men det måste vara en person som jag anser är den bästa pappan och som kommer finnas i barnens liv för alltid. Så, och man kan vara goda vänner i alla fall.
Vad faller du för när det kommer till karar?
Det är jättesvårt. Jag har haft så, alltså varenda kille, om jag skulle rada upp mina killar, de är så olika. Och jag har provat verkligen dejta alla möjliga typer av personligheter, utseenden. Men om jag ska säga ett utseende jag faller för, så är det bruna ögon och brunt hår. Okay. Kanske lite så här light skin typ.
Mm.
Det är nog min typ.
Okej. Okay. Och den sista. Vad är det absolut bästa med att vakna upp och vara du?
Oj. Ja men typ att min framtid är så oviss.
Mm.
Typ att det är lite spännande. Alltså det, speciellt nu händer det ju väldigt mycket spännande saker framöver.
Men gud vad nyfiken jag blir.
Så jag är lite så här taggad på framtiden typ nu. För att jag har ändå liksom sagt efter mig från jobbet. Och ska liksom starta företag och faktiskt en podcast med en tjej.
Gud vad roligt. Är det någon man vet?
Ja, Sara Bolaj.
Nej men gud vad kul.
Ja, så vi... Jag startar podcast.
Fan vad roligt, vad ska den heta?
Den ska heta Gold Diggers.
Alltså det här är så bra.
Så inte gold utan gold diggers. Och kommer handla mycket om att jaga sina mål.
Nej, men drömmar. Gud vad kul. Hörde ni det allihopa?
Ni kan följa vår Instagram, den heter Gold Diggers Sverige. Eller Sweden. Men jo, för Sara har ju företag. Och ja, vi bor i Dubai och vi är väldigt lika där att vi båda trivs utanför Sveriges ramar. Och jag ska starta företag nu. Och ja.
Men så, och så måste du bara avslutningsvis säga. Det alltså, vad är det bästa du vet med dig själv?
Men att jag är positiv faktiskt. Det, jag måste ge till mig själv att jag ser det bästa i människor. Och ger alltid alla en ärlig chans. Jag är väldigt odömande. Jag dömer inte människor.
Mm. Alltså det har varit så jävla kul att prata med dig. Och jag är så tacksam att du ville komma hit och vara med. För att det är väldigt kul att lära känna dig lite bättre.
Ja, du... så tackar för att jag fick komma. Jag är jätteglad att jag fick komma.
Men självklart.
Det är skönt att få prata ibland och visa en annan sida av en.
Verkligen. Och du, tar ingen skit.
Nej, jag ska ta till med det.
Och gud, lycka till med alla dina projekt.
Ja, tack så mycket.
Och än så länge, eller så här, nu kan ni följa Alex på Instagram. Yes. Jag heter Alexander Nord med 2D.
Ja, precis.
Och har du något annat som du vill att folk...
Ja, men ni kan ju kolla på middag med mitt ex på tisdag.
Ja, men herregud. Nej, men missa inte det, snälla. Alltså, ni kommer inte
ångra. Jag kan säga att det blir drinkkastning. Och det är inte ens det värsta som händer på dejten. Eller dejten, middagen.
Ja, vilken cliffhanger det här är. Men hörni, ta hand om er där ute. Alex, fan vad kul. Puss, puss, puss.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.